Ja, är inte Herren kung på Sion om Guds rike i Gamla testamentet? Frågan som fått bilda rubrik för detta föredrag, det är egentligen ett sammandrag av två frågor som folket ställer från fjärran land och som profeten Jeremia får återge i sin klagan inför Gud. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Jeremia 8:19. Babylons erövring av Jerusalem och templets ödeläggelse ställer frågan om Guds makt på sin spets. Frågan handlar om Guds kungamakt och om den fortfarande är en verklighet. Och dels om den fortfarande är en verklighet och dels om platsen för dess utövande. Och därmed också om egendomsfolkets plats i Guds kungadöme. Det svenska ordet kung ger oss kanske lite olika associationer. Det är ganska stor skillnad mellan vår tids svenska monarki och den roll kungen hade i Gamla testamentets Israel eller dess omvärld. Jag vill därför inledningsvis göra er uppmärksamma på några drag som spelar roll för vår förståelse av Bibelns tal om att Gud är vår kung. Ett lämpligt ställe att börja är när Israel fick sin första kung, kung Saul. Bakgrunden är att Israels folk på grund av återkommande nederlag i krig önskade att få en kung som kunde gå före dem i kriget. De ville ha en kung som alla andra folk. Domaren och profeten Samuel ogillar idén, men Gud sanktionerar den. Och så får Israel sin första kung, Saul. I den berättelsen som nära knyter an till lagen om kungen i 5 Moseboks 17 kapitel får Samuel markera kungens rättigheter. Alltså det pris som folket får betala för sin önskan att ha en kung som går före dem i krig. Samtidigt framgår det också att Israels rättmätige kung är Israels Gud. Och därmed är vi inne på en dimension i Guds kungadöme i Gamla testamentet. Att Gud utövar sin makt på två sätt. Dels medelbart, så att säga, genom den kung han insätter på Sion. Och dels omedelbart genom sitt eget agerande, sitt eget regerande. Berättelsen om hur det gick till när Saul blev kung är också intressant. Själva händelseförloppet alltså. Och det spelar också en roll för hur man förstår kungaideologin och kungateologin. Både vad gäller mänskliga kungar och Gud själv. När Saul blir kung så sker den slutliga kröningen efter segern av ammoniterna i 1 Samuelsbokens 11 kapitel. Dessförinnan så har han valts ut genom att Samuel har smort honom när han letade efter bortsprungna åsnor. Och det har varit lottkastning för att komma fram till att det var han som var kandidaten. De här två eller tre varianterna beroende på vilken exeget man frågar har ibland tolkats som två olika historier, två berättelser, två dubbletter som har fogats samman till en berättelse som inte då riktigt hänger ihop. Men ett alternativt sätt att se på detta som Diana Edelman har beskrivit är att Saul inte blev kung på två olika sätt enligt två olika källor utan att Saul blev kung i tre steg. Det är nämligen så att när man utser en ny kung, alltså en kung som inte ärver tronen efter sin far i det främre orientaliska mönstret så sker det ofta genom att man först identifierar kandidaten. Sedan får den kungakandidaten pröva sina vingar i en militär strid, visa att man håller måttet och därefter sker själva kröningen inför hela folket. Så när Saul då först blir utvald så är det identifikationen av kandidaten. Sedan får han bevisa sig duglig i krig när han besegrar amalekiterna och därefter så blir han så småningom krönt. Och motsvarande drag kan vi se också när Jehu blir kung i Nordriket. Ni vet, han som red så fort så att han kom som ett Jehu. Man kan också se dessa tre steg i frågan om Israel i fråga om Israels himmelske kung. Och vi kan ta exemplet om befrielsen uttåget ur Egypten som följer detta mönster. Först har vi identifikationen av vem Gud är när Mose möter Gud i den brinnande busken. Och Gud presenterar sig som fädernas Gud och som den Gud som är jag är. Sedan följer en seger i en uppgörelse med farao och Egyptens gudar i form av 10 plågor och så småningom en vandring genom Röda havet där den egyptiska armén drunknar. Och så småningom så landar detta i ett förbund där Israels folk blir Guds folk och där Gud blir så att säga Israels kung. Nu är det inte så att det flödar över av kungaterminologi här, för det är förbundsorden och förbundsterminologin som dominerar. Men det som ändå, jag menar ändå gör att vi har skäl att tala om det i dessa kategorier är att Mose, att Gud vid Sinai berg är laggivare. För om det finns en sak som inte gäller Israels kung, som gäller alla andra kungar i Israels omvärld, det är att det är kungen som stiftar lagar. Israels kung hade ett privilegium mindre än sina grannländers kungar. För Israels kung var själv underordnad Guds lag. Somliga exegeter, kanske de som lider av parallellomani som vi fick lära oss innan, ser också detta mönster i fråga om Guds kungadöme i Saltarsalmerna, som man tänker sig då användes vid en nyårshögtid i templet. Men det är en ganska omdiskuterad och komplicerad fråga, så vi lämnar den för ögonblicket. Min tanke är att vi ska hinna bena ut lite i den senare, men först när vi har fått mer kött på benen. Folkets önskan att få en kung som alla andra folk implicerar mer än man först tänker. På ett historiskt plan så är själva önskan inte så märklig, eftersom folken runt om Israel alla hade kungar. Och i filisternas städer och i feniciernas städer var det dessutom så att det fanns en kung i varje stad. Och bland dessa folk så var det dessutom så att bland deras gudar så fanns det minst en gud som ansågs vara kung. En kung över hela tillvaron. Och det är den guden då som har tillsätter den jordiska kungen. Så det här är den historiska kontexten som Israels folk levde i. Och när de då blev plågade av dessa folk som leddes av en kung med ett himmelskt mandat, så kom de själva till den önskan att själva också få en kung. Så mönstret i Mellanöstern är att vi har en gud, ett landområde som primärt hör till en gud, även om man tror på många gudar. Det är liksom en triangel kring gud, kung och landområde. Och detta gäller också även om det blir ett imperium av det hela. Så i hela det babyloniska riket så var gud statsguden från början, Babels statsgud Marduk, kung över hela det imperiet. Och därmed, eftersom de tänkte sig att det var hela världen, så var han ju kung över hela världen. Och här är det här kulturella kontexten som den här önskan framställs. För att förstå det här med Bibelns undervisning om Gud som kung och människan som kung, så bör man också ha med sig in i studiet att människor i det forna Mellanöstern inte drog den skarpa linjen mellan den fysiska världen och den metafysiska eller andliga världen som vi gör efter upplysningen. Det utgjorde inget filosofiskt problem, om man får uttrycka det lite anakronistiskt, att en mänsklig kung var gudomlig eller att gudar levde på jorden. Man talar ibland om detta med den engelska facktermen som worldview of continuity. Alltså gränsen går inte egentligen mellan den fysiska världen och den metafysiska, utan man ser på det finns ett tydligare samband mellan dessa två. I Bibeln så går gränsen mellan skaparen och det skapade, inte mellan det kroppsliga och det andliga, om man talar om existens. Och när man läser både i Gamla testamentet och texterna runt omkring, så finns det en annan drag som också spelar roll för vår förståelse här. Och det handlar om existensen. Att existens i det forna Mellanöstern har mer med funktion än med fysisk form att göra. Man kan ta tankeexemplet här om vinden. Finns vinden? Ja, det blåser ju. Alltså finns vinden. Men vi kan ju inte säga att vinden har en fysisk form. För vinden är ju bara luft som rör sig. Men för i Mellanöstern så är vinden inte bara finns, utan vinden är också en gudom, eftersom den har en egen vilja att röra sig. Så tänker man kring det. Och det är också Bibelns bild att man ser på tillvaron mer utifrån vad som det utförs och vad som fungerar än hur mycket det väger eller vilken fysisk form det har. Därför talar Bibeln ibland om himmelska kroppar och om jordiska kroppar på ett sätt som vi i västvärlden inte riktigt greppar eller kan riktigt stämma in i. Därför blir frågan om huruvida talet om Gud som kung, om det är en metafor, lite annorlunda i den Mellanöstern-kontexten på den tiden än vad den blir för oss i vår tid. Läser man om Gud som kung i modern exegetisk litteratur så får man först tugga 75 sidor metaforteori innan man kommer till själva saken. Och det ska jag inte utsätta er för. Men samtidigt är det ju så att människors föreställningar kring Gud, det formas ju också av iakttagelser i den värld vi lever. Så när människor på Gamla testamentets tid talar om Gud som kung, så finns det ju associationsbanor till de jordiska kungar som de möter och har mött. Därför är det en viktig pusselbit att studera Israels och grannländernas styrelseskick och kungaideal för att förstå vad Bibeln menar med att Gud är kung. Det ingår också i Guds uppgift eller Guds kungadöme att insätta kungen i Jerusalem. Så det finns ett tydligt samband mellan Guds kungadöme och kungen på Sion. Talet om Gud som kung är centralt i Gamla testamentet, men forskarna är oense om hur centralt det är. Professor Mettinger i Lund talar om det som en rotmetafor. Och med det menar han att det är en metafor, eftersom han är modern vetenskapsman, men det är ett uttryck som ger upphov till många fler associationer och bilder och uttryckssätt. Det är inte bara en bild som i sig är avgränsbar, utan det följer liksom en lång rad olika uttryck av det. Andra tänker att det här med att Gud är kung, det är inte så framträdande och så viktigt. Det kommer ju inte, vi kan inte läsa om det överhuvudtaget i hela Genesis. Det kommer först i samband med uttåget ur Egypten som det överhuvudtaget nämns. Och det är inte så dominant förrän vi kommer fram till några av profeterna och saltaren. Därför tänker man att det här med att Gud är kung, det är inte så viktigt och så centralt. Men om man reflekterar över de här metaforerna eller de här bilderna som följer av att Gud är kung och inkluderar alla de attribut och uppgifter som en kung har, som också Gud har, så inser man att talet om Gud som kung finns egentligen i hela Gamla testamentet. Vi kan tänka på uttryck som Guds tron, Guds spira, mantel och ännu viktigare är ju de roller, de funktioner som en kung har. Allt från krigsherrens och överbefälhavarens till herdens, domarens och den rådandes roll. Och att Gud är kung, det är ju ett uttryck, eller står i samklang med att Gud också har ett herravälde i allmänhet. Om vi nu tar lite statistik bara för att ni ska ha det med er, så kan vi säga att Gud kallas kung med substantivet meler 43 gånger. Det står att Gud regerar som kung med verbet malach då 13 gånger. Och det är inte så ofta om man jämför med hur ofta vi har andra beskrivningar av Gud. Men likväl så finns de där och med särskild betoning i saltaren. Första gången det sägs är i lovsången efter vandringen genom Röda havet. Där står det att Gud regerar som kung. Och ofta så missar vi det när vi läser, därför att det inte alltid man översätter så att det framgår att det är just kungaregerandet som finns där. På engelska står det till exempel The Lord reigns. Det står ingenting om king där. Däremot säger de ju alltid kingdom när vi säger rike. Så de tänker mer på kungen ibland och vi tänker mer på kungen andra gånger. Att tanken på att Gud är kung i Israel är gammalt. Det kan man se på namnbruket. Det är intressant att se hur egennamn återspeglar människors föreställningsvärld. Vi har många namn som innehåller de här bokstäverna, alltså MLK. Alltså Abimelech, Ahimelech, Malkishua, Malkiel. Det har vi till och med att min Gud är kung i nummer 26. Alla de här namnen finns i domarboken, och första Samuelsboken och i fem Moseböcker. Som alltså är äldre, det är en tid innan kungadömet infördes i Israel. Det här säger jag mot dem som menar att tanken på att Gud är kung är ett resultat av att Israel blev en monarki. Tanken på att Gud är kung är alltså långt äldre än tanken på att Israel skulle ha en jordisk kung. Dessutom är det, som vi nämnde inledningsvis, så att i Israels omvärld så är kungamakten och kungadömet belagt i stort sett hos alla folk. Kungens koppling till gudomen är också väldigt tydlig. Det är Egypten som skiljer sig något från de andra. Där det är Akhenaten och hans reform på 1300-talet där han upphöjer sig själv till gudomlig, som egentligen är undantaget där annars är den egyptiske kungen egentligen aldrig gudomlig så som man tänker sig i många andra kulturer runt Israel. Vad innebär då Guds kungadöme? Jo, Guds kungadöme tar sig uttryck både på jorden och i den himmelska världen. Gud är kung över andra gudar, står det i Saltaren 95. Alltså Gud är inte bara kung över människor, Gud är inte bara kung över skapelsen. Gud är också kung över andra gudar, andra himmelska varelser. Och här är det, ett fält som kanske låter lite vanvördigt att tala om eftersom vi inte tror på andra gudar. Och Bibelns beskrivning av dessa gudar är ju, lite dubbel eller lite vacklande fram och tillbaka. Ibland kallas de för gudar, ibland kallas de för intet. Det är så det ser ut helt enkelt. Vi kommer tillbaka till det. Vi i vår tid skiljer ju ofta mellan dessa två sfärer. Vi är präglade av upplysningen så att vi tänker andligt och materiellt var för sig. Och det är jag helt övertygad om att Bibelns människor inte gjorde. Men vi kan ändå dela upp det efter den strukturen för att få det greppbart i det här sammanhanget. Alltså Gud är alltid kung i den himmelska sfären. Och Gud är alltid kung på jorden. Men det syns inte alltid. Men en dag så kommer Guds kungadöme att bli synligt. Och det kommer att framträda överallt och över alla människor. Det är tydligt i profetiorna. Och därför är min analys av de här ställena att gamla testamentets människor levde i ett redan nu men ännu inte. Alltså att Gud är kung redan nu och alltid. Men det kommer också en dag när han så att säga blir kung över hela jorden. Och det återkommer vi till. Gud tronar. Gud är kung i himlen över andra varelser. Gud är kung över hela jorden. Men Gud är också kung över Israel. Och det är väldigt tydligt att när Gud utövar sin kungamakt så står det återkommande i Saltaren att han tronar på Sion, upphöjd över alla folk. Det är en fara för oss västerlänningar att vi tänker att Guds kungadöme är något abstrakt. Guds kungadöme för en israelit är något konkret. Det finns en specifik plats i världen där Gud tronar. Och det är anledningen till att Jeremias fråga, är inte Herren kung? Är inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Är så dramatisk därför att på Sion tronar Gud. Och är han inte längre där så är han ju inte i funktion som kung. För att förstå detta lite mer så tänker jag att vi också nu ska fundera lite över vad är det som gör en kung? What makes a king? Och till en kung så hör det då både uppgifter, funktioner, att regera, härska, råda, utöva makt, att trona som det oftast uttrycks. Det handlar också om att försvara landet militärt, alltså att kriga. Det handlar om att utbreda rätten och då handlar det primärt om att skydda den utsatte, faderlöse och änkan. Och det handlar också om att bygga. Det är en dimension i Guds kungadöme som kanske är allra minst utlagd. Att kungar på den tiden förväntades bygga. Både städer och palats och annat. Vi kommer tillbaka till de här uppgifterna. Vi ska börja i det som hör till kungens attribut. Det som gör att man kan känna igen en kung. Kungen har speciella kläder, dyra kläder. Kungen har ett palats som han bor i. Kungen har en spira som en symbol för makten. Kungen har tjänare runt sig. Eller slavar om vi vill översätta det så. Sådana som kan vara höga ministrar eller enkla upppassare och annat. Det kan vara många olika varianter. Det finns många saker som markerar att en kung skiljer sig från gemene man. Och det är förknippat med relation och med den heder som tillkommer en kung. Bibeln är ganska sparsam i att beskriva de mänskliga kungarnas prakt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det är ganska sällan som det står uttryckligen att den och den kungen hade byggt så stora palats, hade så fina kläder och hade så mycket. Det är om Salomo vi har det. Och Salomo är därför urbilden för den lyckade kungen på många sätt. Både hans byggnadsverksamhet, hans rikedom, hans vishet i sitt styrande och dömande. Och om vi tänker på Guds kungaattribut så är det inte ofta vi läser om Guds kläder. Någon som kommer på något tillfälle när vi läser om Guds kläder? släpet på hans mantel. Ja, eller om man nu ska översätta det till och med så att det är mantelfollen som uppfyllde templet. Det indikerar alltså att den Gud som Jesaja ser är stor. Det talas också om vita kläder i Daniel. Det är ganska sällan vi har talat om de här praktfulla kläderna som kungar förväntades ha. Det talas aldrig om Guds spira. Däremot så talas det om Messias spira som Gud har gett honom. Det talas om tjänare och det talas om kungens råd. Eller kungens såd på hebreiska. Kungens råd. Och kungens palats. Men kanske allra viktigast är ju Guds tron. Utifrån de syner som himlen som profeter och andra vittnar om i Bibeln så kan vi se att Gud sitter på en tron. Gud tronar i himlen. Det står ju i Psaltaren också. Jesaja 6 är det mest kända kanske. Jesaja ser Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och Jesajas reaktion är att han kommer att dö för han har sett kungen, Herren Sebaot. Och i Hesekiels kallelse har vi liknande. Då står det en gestalt. Då får han se en gestalt som ser ut eller som såg ut som en människa som satt på en tron. Hesekiels första kapitel. Och det visar sig sen i kommunikationen när Gud sänder honom att den som då talar kungen som sitter på tronen är Gud. Och vi har uppenbarelseboken om vi vågar oss utanför GT och ser att där sitter ser Johannes den himmelska tronen omgiven av regnbågen. Men vi har också en parallell till Jesajas syn i första kungaboken 22, detta märkliga kapitel om Mika ben Jimla eller Mika Jimlason, som är den enda sanna profeten bland 400 falska. Och likt Jesaja så får han blicka in i himlen och där ser han Gud sitta omgiven av himlens hela härskara, står det. Himlens hela härskara. Och den grupp, i den härskaran så finns det också en grupp människor som har överläggningar med Gud. Det kommer vi tillbaka till. Det är Guds råd eller Guds regering. Gud sitter på en tron i himlen. Så har vi sagt att Gud också sitter på en tron på Sion. Kopplingen mellan himlen, den himmelska tronen och tronen på Sion, den hittar vi när i andra Mosebok, när Mose ska konstruera tabernaklet. Då står det att Gud visade Mose en tavnit, så översätts det med en förebild eller paradigma på grekiska, av helgedomen som man sen ska bygga. Jag tror att det är lite för svag översättning, för Hebreerbrevet talar ju om den himmelska helgedomen som verklig, inte bara som en bild. Jesus har gått in med sitt eget blod i det allra heligaste, inte i det jordiska templet utan i den himmelska helgedomen. Alltså i himlen finns det en helgedom där Gud sitter på en tron omgiven av hela sin härskara. Och där har han också sina regeringssammanträden, om ni ursäktar antropomorfismen. Den jordiska helgedomen är alltså en kopia av den himmelska. Tabernaklet, templet, är Guds boning på jorden, mötesplatsen mellan himmel och jord. Eller om vi vill, himlen på jorden. Guds tron är i himlen, Jesaja 66, Saltaren 11. Samtidigt är Israels Gud den som tronar på keruberna. Den som tronar på keruberna, uttrycket har sin plats i historien i den tron som keruberna ovanför nådastolen bildade för Gud inne i det allra heligaste i tabernaklet respektive templet. De två keruberna som är på nådastolen på arken brer ut sina vingar. Och där tronar Herren Sebaot. Själva konstruktionen av tabernaklet återspeglar två saker, skulle jag vilja säga. Dels är det Sinai berg i själva uppenbarelsen av lagen och hur tabernaklet ser ut. När folket kommer fram till Sinai berg så dras det upp en gräns kring berget som folket inte får överträda. Därför att då ska de dö. Det motsvarar den yttre förgården för tabernaklet. Sedan finns det en gräns till. För innanför den, dit upp, får bara Mose, Aaron, Nadab, Abihu och de 70 äldste gå. Sen finns det en gräns till när Mose ensam bara får gå. Så vi har alltså tre zoner. Förgården, det heliga och det allra heligaste. Som också då finns i tabernaklet och templet. Så det är så att när Gud stiger ner på Sina i berg så blir den platsen helgad. Och den platsen där Gud bosätter sig så att säga mer permanent, nämligen i tabernaklet och templet, blir också helgad av Guds närvaro. Så det är den ena förebilden till tabernaklet. Den andra förebilden är Edens lustgård. Vad var det som vaktade vägen till livets träd? Keruber. Vad var det som var avbildat på förlåten till det allra heligaste? Livets träd grönskade, så gjorde också Arons stav som förvarades i det allra heligaste. Det finns en tydlig koppling mellan Edens lustgård och konstruktionen av tabernaklet och templet. Och det kan man se också på Salomos tempel i första kungaboken. Edens lustgård var ju ett mikrokosmos, så är också templet ett mikrokosmos. Det är på ett sätt hela världen fast komprimerad med Guds boning på sin rätta plats. Saltarens språkbruk om templet indikerar också detta samband. Den här svåröversatta versen i Saltaren 78-69 så står det: han byggde sin helgedom som höjden eller himlen, han som jorden som han grundlagt för evigt. Slår ni upp i Bibeln så står det inte så, för jag har översatt som det står. Man har svårt att översätta det, men tanken, det som psalmisten där säger är att Gud har byggt sin helgedom som himlen och jorden. Alltså helgedomen är ett slags kosmos. Och ett argument till för att det är så, det är den avslutande synen i profeten Hesekiels bok, kapitel 40-48. Det är en syn som Hesekiel får se när templet återinvigs från det att han har fått se att det blir profanerat innan. Så när vi läser om den synen så visar det sig helt plötsligt att hela det tempelområdet omfattar hela världen, och till och med Döda havet blir sötvatten på grund av tempelkällan som rinner ut. Så det templet är inte en avgränsad del av världen. Templet är hela världen, fast i miniatyr. Gud då tronar, så tronar han tillsammans med sin regering. Och det var det vi var inne på i första kungaboken 22. Och där är det en av hans tjänsteandar som åtar sig att vara en förvillande ande som lockar den israelitiske kungen att dra ut i strid. Jag kan inte gå in på det teologiskt svåra i den saken. Det viktiga här just bara är att han har ett regeringssammanträde. Detta råd, denna regering, detta såd på hebreiska, finns också i Amos 3 kapitel där det står att Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare, profeterna. Och när Jeremia klagar och går i polemik mot de falska profeterna så säger han till dem att de inte har tillträde till Herrens råd som han har. Alltså en profet är en människa som får tillträde till Guds regeringssammanträden och därför kan tala Guds ord till folket och tala om vad som ska hända. De falska profeterna påstår det, men det är inte sant, säger Jeremia. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de hade haft tillträde till mitt råd hade de förkunnat mina ord för mitt folk, för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Detta är Jeremia 23. Hela kapitel 23 kan man läsa i detta, om detta med rådet och de falska profeterna. Vi kan också räkna in Mose då i skaran av de som haft överläggningar med Gud. Femte Mosebok 5 gör det väldigt tydligt att det som skedde på Sinai var inte bara att Gud talade med Mose, utan det är också han är en profet på samma sätt som Jeremia. Och vi har också Abraham. Gud själv säger till Abraham i det 18 kapitlet i första Moseboken att han inte kan dölja för Abraham vad han ska göra, för Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Så det ska också komma kungar ut från honom. Så att där används inte ordet råd, men det är ändå samma sak som skildras. Om vi då ser på uppgifterna, det här är attributerna, så att man har palats och man har regering runt sig. Men uppgifterna då, så tänkte jag att vi skulle börja med de här uppgifterna om att regera och härska, att försvara landet, kriga, att utbreda rätten och också att bygga. Om vi börjar med detta att utbreda rätten, så kan vi börja med att konstatera att en kung i det forna Mellanöstern var i regel landets högsta domstol. Det fanns andra domare, så fanns det också i Israel. Och Gamla testamentet talar inte så ofta om kungen som domare. Alla känner till kung Salomos dom mellan de två kvinnorna och barnen. Och där tänker man att kungen alltid var domare. Men det är ett av väldigt få exempel på att kungen agerade som domare. Men folket har ju i sin begäran till Samuel, när Saul blev kung, var ju också att de ville ha en kung, inte bara som skulle kriga, utan också som skulle döma dem. Men enligt Mose lag så är kungen inte domare, i varje fall inte den primära. För det står i femte Moseboks 17 kapitel, det är sådana nyckelkapitel, där talas det om domarna, prästerna och leviterna som ska döma i den stad Herren utväljer. Alltså den domsfunktionen ligger primärt inte på kungen. Och bland de lagarna som räknas upp där i femte Mosebok hör kungen till de lagarna som inte, lagen om kungen hör till den funktion som Gud inte ålägger men som bara finns där som en möjlighet. Om vi tittar på Hammurabis lagar i Babylonien så talas det explicit om kungens roll som domare. Och det gör det inte i Bibeln. Och när vi har rättstvister i Bibeln, inte den om Salomo och då, men många andra rättstvister, då är kungen inte där och dömer särskilt ofta. Däremot så finns han finns där ändå ibland, men det är sällan. När Absalom gör uppror, det är också det här stället som är intressant i fråga om kungadömet på jorden. Absalom vänder sig mot David, och då framgår det också att det är domsfunktionen han är ute efter när David börjar bli gammal, tycker han. Och Jeremia kritiserar kungen när kungen misslyckas med att värna den förtryckte, den faderlöse och änkan. Så här och där dyker det upp att kungen faktiskt hade domsansvar, men det är inte det som dominerar i framställningen. Och det utgör ett problem när vi ska tala om Gud som kung. Hur mycket av texterna om Gud som domare ska vi så här inkludera i det sammanhanget? Men Gud är både kung och domare. Om vi sen tittar på det som kanske är allra mest dominerande i kungens uppgift, nämligen att kriga. Vi är lite bortskämda med det i vår tid, att vi krigar. Våra kungar behöver inte kriga så mycket. Men så var det på Israels tid, på Gamla testamentets tid, att kungen kriga. Och när det gäller Guds kungadöme så är det också krigsaspekten av det som har varit tilldragit sig mest intresse i forskningen. Det är intressant att när kungen är ute i krig så är tronen tom. När Absalom gör uppror och David lämnar Jerusalem för att inte bli lönnmördad, så är tronen tom. Det blir ett vakuum i Jerusalems styrelseskick. Och jag har funderat mycket över detta när Gud beskrivs som krigarkungen. Är det så att Gud så att säga krigar och är borta från sin tron för perioder eller inte? Det är en oerhört spännande tanke, och jag kan inte komma fram till någon riktig slutsats på den saken. För Gud sover aldrig. Gud är aldrig borta på det sättet som Baal och de andra gudakungarna. Men det finns ju någonting med detta som verkar skymta när man läser i Saltaren. När man talar om Guds kamp, Guds krig, så brukar man framföra åtminstone fyra områden. Man brukar tala om en kamp i skapelsen. Eller i, jag skulle kanske säga, mer kosmos, snarare för att inte bara koppla det till världens tillblivelse. Det är en kamp kring Sion. Det är en kamp vid Exodus, som vi redan har nämnt. Och det är en kamp på Herrens dag. Om vi då börjar med skapelsekampen, som är det mest kontroversiella kanske, så är det kort så att när man gjorde arkeologiska fynd från Mesopotamien i slutet på 1800-talet, så uppstod det som bland exegeter kallas för Bibel-Babel-striden. Det är Delitzschs skrift Bibel und Babel som ligger bakom. Där man helt plötsligt fick ett jämförelsematerial till Bibeln som man innan inte hade haft. Började man läsa skapelseskildringarna i Bibeln i ljuset av den babyloniska teologin och kosmogonin. Och den babyloniska skildringen av hur världen kom till, Enuma Elish, så är det en föds världen fram genom att gudarna slåss med varandra. Det är själva bråket uppstår när de lägre gudarna inte vill ge de högre gudarna mat. Och sen så är det långa förvecklingar och strider, och så dödas gudar och gudarnas kroppar blir material till skapelsen. Och detta har man då sett som en tydlig och nära parallell till skildringen i Genesis första kapitel. Och jag har genom att beskriva det som jag har gjort markerat en viss uppfattning i frågan. Dock finns det en kamp i Bibeln också på skapelsens område. Men det intressanta är att när Bibeln talar om Guds kamp i relation till kaosmakter och skapelsens motståndare på ett metafysiskt plan, så handlar det till en försvinnande liten del om världens tillblivelse och till återkommande och totalt dominerande del om världens uppehållande. Om vi läser Guds första svar till Jobb i Jobbs bok i kapitel 38 och 39, så har vi 5 eller 6 verser som man kan tolka som att han handlar om världens tillblivelse. Och sen har vi 1,5 kapitel drygt som handlar om världens skapelsens uppehållande. Alltså Guds goda skapelse hotas av olika typer av kaosmakter. Den hotas av människor som syndar och av andevarelser som står Gud emot. Och i hela detta så är det Gud som uppehåller skapelsen. Och det är oerhört detaljerat i Jobs bok. Gud frågar Job om det är han som ger lejoninnan dess byte. Alltså vi tänker lätt med naturlagar och vetenskap att världen liksom sköter sig själv. Men Bibeln framställer det som att Gud ger lejoninnan ett byte. Det är en helt annan perspektiv på tillvaron. Och om vi kommer till de här begreppen, de här odjuren eller kaosmakterna som ofta heter Rahab eller Leviatan, så är de i Bibeln långt oftare mer förknippade med Exodus, med Egypten, än med skapelsen. I Jesaja 51 till exempel så står det att Gud krossade Rahab, Gud krossade Leviatan. Och läser man då det i ljuset av fynden från Fenicien, från Ugarit, så tänker man kanske på skapelsen. Men läser man det så som profeten själv skriver, så handlar det om tåget genom Röda havet. Röda havet blir personifierade motståndaren till Gud, som också tillsammans med Egypten har förslavat och stängt in i Guds folk. Så att det som kallas för skapelsekamp i Bibeln handlar mycket mer om skapelsens uppehållande och om Guds kungamakt, om att Gud utövar sin kungamakt och försvarar sin skapelse mot fienden. Och det sker lika mycket på den jordiska sfären som i den himmelska sfären. Och vill man också, det tycker jag är roligt att koppla samman, eftersom vi inte längre har det i evangelieboken, att skapelse och frälsning på samma dag, så kan man läsa Saltaren 74. För där skildras skapelsekampen genom att Gud talar om sin frälsning. Återkommande är det så att det skapelsemotiven som finns i Bibeln kopplas så nära till frälsningen. Att man klyver vattnet, delar vattnet, som Gud delade vattnet i skapelsen, så delar han vattnet i Röda havet. När Gud delar vattnet i skapelsen så uppstår det Yabasha, torr mark. När Gud delar Röda havet så uppstår det Yabasha, torr mark. Det är otroligt många kopplingar mellan det som är Guds frälsningshandlingar och Guds skapelsehandlingar. Och när vi då talar om kampen, den kosmiska kampen, så kommer vi in på det som är kanske det allra svåraste i hela Gamla testamentet vad gäller Guds kungadöme. Och det är de här saltarsalmerna som brukar kallas för tronbestigningssalmerna. Det är de psalmerna som i 1917 års översättning hade frasen Herren är nu konung, därför fröjde sig jorden, eller någonting annat följsats. Men just detta, Herren är nu konung. Och just det valet av översättning i 1917 hänger samman med den religionshistoriska skolan och Bibel-Babel-striden. Så 1917 var översättarna där var uppdaterade på forskningen de senaste decennierna. De här psalmerna, brukar man räkna dit, Saltaren 47, Saltaren 93, 95, 97, 99 och ibland tar man med dem däremellan, 96 och 98 också. Och till de språkliga svårigheterna här hör att det står JHVH, alltså Herren, och så står det verbet regera som kung. Men masoreterna har gjort det extra svårt för oss, för de har vokaliserat det här verbet annorlunda än man egentligen skulle göra enligt grammatikens lagar. Och det har man funderat mycket över. Varför gör de det? De har två långa A, två kamets istället för kamets patar som det brukar vara. Just i de här psalmerna och bara just där. Och det kan man verkligen fundera över. Det skulle Mats gärna ställa en fråga som kan försvara på det sen om man vill efteråt. Men den stora diskussionen kring det här är, ska man tolka den här perfekten som en ingressiv perfekt? Alltså som en perfekt som markerar början på kungamakten? Alltså så som 1917 tänker, Herren är nu konung. Eller ska man tolka det som en pågående perfekt? Alltså, det är den vanliga betydelsen av perfekt i hebreiska. Att perfekten ger uttryck för den status som subjektet har inträtt i och alltjämt står i. Alltså att Herren är kung. Från evighet till evighet eller någonting, om vi vill förtydliga det. Och det här är en ganska lång språklig diskussion som jag också ska bespara er, ser jag på ansiktsuttrycken. Men jag tänker ändå att ett sätt att lösa spänningen här, för att jag tror att den här ingressiva och stativa uppfattningen om verbet skapar en lite falsk dikotomi. Därför att det har att göra med vår syn på att är man kung så är man kung. Men om man är gammal hebré så har man en mer funktionell syn på det. David är ju egentligen kung även när Absalom är i Jerusalem och han är någon annanstans. Han har ju inte blivit avsatt fastän Absalom försöker. Men David fungerar ju inte som kung. Och han dessutom när Absalom är död och han själv är så nedbruten av sorg så att han inte sitter och han sitter och gråter istället för att regera, så får Joab tala honom till rätta så att han återinträder på sin plats på tronen och börjar fungera som kung igen. Då återinträder han ju i sin kungamakt och sin kungafunktion. Så jag tänker att de här saltarsalmerna som vi då kan översätta Herren är kung eller Herren är nu konung eller någonting annat. De handlar om att Gud är kung. Men också att man firar att Gud hela tiden förnyas i sitt kungadöme, i sin kungamakt. Det är inte en direkt motsättning mellan dessa två där man måste välja. Och det har att göra med, tror jag, det kan man diskutera mycket, men åtminstone Saltaren 95 som med uppmaningen till lovsången och till högtidsfesten i templet tyder ju på att dessa saltarsalmer användes i templet. Och om man firar gudstjänster och lovsjunger Gud som kung i templet och man fortsätter att fira gudstjänsterna och sjunga dessa saltarsalmer även när templet försvinner, så tänker jag att dessa salmer ger uttryck för någonting som är sant. Det är inte symboler för Guds kungadöme som man så att säga återupprepar och återskapar i liturgisk form, utan liturgin är den himmelska verkligheten på jorden. Precis som templet är himlen på jorden. Därför kan man lovsjunga Guds kungadöme hela tiden i templet. Därför kan man lovsjunga Guds kungadöme så som ingress i ett kungadöme när ordningen är återställd från att Guds fiender har haft övertaget eller något annat har inträffat. Samtidigt så är de här psalmerna också eskatologiska. De talar också om vad som ska ske på den dagen. Så också israeliterna levde i detta redan nu, men ännu inte. De lovsjunger Gud för hans kungamakt, trots att kungamakten på Sion inte alltid är där. För att de vet att den är där i himlen och de vet att den kommer att bli förverkligad och ta fullt uttryck i framtiden. Att Herren är kung på den dagen, det är tydligast uttryckt i Jesaja 24, 23 och parallellstället Mika 4, 7. Herren är kung och kommer alltid att vara kung. Men Gud och Herren utövar sin kungamakt när han tar sin boning bland sitt folk och agerar som kung och implementerar sin vilja. Jag läste för ett tag sedan helt profan sammanhang att makt är ett relationellt begrepp. Jag tyckte först att det var lite tramsigt, men sen kom jag på att det är faktiskt sant. Om jag är ensam på hela jorden så kan jag säga att jag har makt över hela jorden, men det är ju rätt meningslöst. Så Guds kungamakt är också relationell. Den har ju inte Herren till kung som är hans fiende. I en mening har jag det, om det ändå, för Gud är ju kung ändå. Men i en mening så är ju makten och kungadömet relationellt. Skapelsekampen handlar till stor del om skapelsens uppehållande. Det handlar om historiens förlopp, det handlar om frälsningshistorien. Och då är vi tillbaka till Exodus. Och jag tänker det är intressant att fundera över att Gud förde sitt folk till Röda havet. De kunde ju gått landvägen runt om. Det finns egentligen bara en anledning, och det är att Gud ville tvinga Egypten att erkänna vem Herren är. Så att de ska inse att jag är Herren är återkommande motiveringen till hela Exodusförloppet. Nu ser jag tiden rusar trots att jag hade klockan. Jag tittar för lite på den. Gud är kung på Sion. Jag hoppar till sidan 11 om Rune vill följa. Gud är kung på Sion, men det finns också en jordisk kung på Sion. Det är jag som har insatt min kung på Sion, säger Gud i Saltaren 2. Och om vi läser utifrån monarkins införande så är det tydligt att Gud utövar sitt kungamakt både i himlen och på jorden. Och så länge det finns en rättmätig kung i Jerusalem så utövar han sin kungamakt genom den kungen i Jerusalem. Och det leder oss över till frågan om Guds makt eller kampen på Herrens dag. Och hos profeterna talas det ofta återkommande om den dag som kallas Herrens dag. Och på den dagen kommer Gud slutligt besegra sina fiender. Och då, på den dagen, står det i Jesaja 27 att Gud ska krossa Leviatan. Gud ska krossa motståndaren, även den kosmiska motståndaren. Så Guds fiender som ska krossas på Herrens dag är både mänskliga och omänskliga, både jordiska och himmelska. Och på Herrens dag så besegras alla dessa Guds fiender. Så den avgörande frågan för israeliter och andra på den dagen, det är ju om man hör till Guds fiender eller om man hör till Guds undersåtar, om vi så vill, eller till Guds barn. Så Jeremias fråga om Herren, om huruvida Herren är kung i Sion, det rör vid frågan om Guds löften, Guds makt och också om Guds folkets roll. Och därmed är vi också inne på den dimensionen av Guds kungamakt som handlar om Gud och det onda, vilket vi inte hinner beskriva i detalj. Jag vill bara referera kort, eller säga några korta saker om det. Guds makt beskrivs i Gamla testamentet oftare som kungens makt än som despotens eller diktatorns makt. Det handlar om att upprätthålla rätten för den svage, skydda invånare mot yttre fiender. Och med förmågan att göra detta, det hänger samman med Guds makt över både andliga makter som hotar inte bara den enskilde utan hela kosmos, hela skapelsen. Alltså Guds makt har kosmiska dimensioner. Så frågan, när vi kommer till Bibeln om Gud och det onda, handlar mycket mindre om det filosofiska problemet och mycket mer om det relationella problemet. Lösningen på det ondas problem i Jobs bok är ju inte att Job klurar ut hur det filosofiskt hänger ihop, utan lösningen på det ondas problem i Jobs bok är ju att Job ödmjukar sig inför Gud och låter Gud behålla makten. Att Gud får vara hans personliga kung, så som det också uttrycks i Saltaren. Och det är jag helt övertygad om, apropå Daniels föredrag innan, att det, den starka vittnesbörd som martyrerna både i judisk och kristen tradition fått ge hänger samman med att övertygelsen om att dessa människor har en himmelsk kung som står över alla jordiska kungar och ett kungadöme som varar i evighet. Tack och ursäkta att jag drog över.